Podplay.
Åh, Tess, kan inte du skicka majonnäsen?
Jo, självklart.
Ja, jag ska ha till min pizza. Ska du ha ketchupen?
Och senap gärna.
Senap på ketchup här. Varsågod.
Vad håller du på med majonnäs för?
Vad snackar du om?
Ta bort majonnäsen. Ställ ner den. Vi har sagt nej till sås.
Va?
Det är nej till sås nu. Vi ska bli den största Premier League-podden som finns.
Alltså, när Sebastian Mattsson var med, då var det ingen sås. Sen försvann han terrorvärdet borta. Vi kunde käka mycket sås vi ville. Det var majonnäs till allt.
Ja, och hur tycker du det har gått?
Ja, det har gått otroligt bra.
Mina pommes har aldrig varit godare.
Ja, de kanske har varit godare. Men det går inte bra för oss som grupp, som podd. Och det här skyller jag helt och hållet på att vi inte satsar tillräckligt hårt på det här. Och så vi satsar tillräckligt hårt på det här, då är det slut på den jävla såsen, okej? Okay? Vi får inte rätta ingen mer sås överhuvudtaget, okej?
Okay? Alltså, jag... Förlåt.
Ja. Be om ursäkt.
Förlåt.
Tack. Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League tillbaka med mig, Joakim Rydström, och superprofilen Therese Strömberg.
Oj, det var nog kanske den bästa presentationen jag någonsin har fått. Det är bara, kanske inte alltid bra att vara en superprofil. Det är så här, vissa har ju också, ni vet, där man var uppvuxen så fanns det en så här konstig gubbe som gick runt och så. Ni vet, och så,
var
så här, och sen pratar man om honom idag som en jävla superprofil.
Mm. Det är också gammalt så här Expressen-rubrikord. Att man så här, tog i väldigt mycket så här, superstjärn eller så här, superprofilen. Eller så här, någon som är lite mer profil än en vanlig profil. Ja. Typ så här, André Pops, det är en superprofil.
Det är en superprofil, liksom. Ja.
Men ja, och nu är det på André Pops-nivå.
Mm. Oh, stort. Precis. Otroligt.
Så det är alltså superprofilen Therese Strömberg.
Så du som vi... André Pops och på uteliggaren i Örebro.
Ja, det är vi ska inte gå in på hur tunnen kan bli faktiskt. Sen har vi profilen då.
Ja, tack. Det känns mycket bättre.
Sen Petter kan tyvärr inte vara med den här veckan. Han kanske kommer nästa vecka istället. Han är med oss i The Spirit istället. Pontus, du har varit i Liverpool.
Mm, ja, men det är korrekt.
Ja, om du räknar bort Anfield fotboll, vad ska man inte missa om man åker till Liverpool?
Ja, men framförallt ska man inte missa cocktailbarerna. Fantastiska, de har ett otroligt bra cocktailutbud. Väldigt, väldigt bra faktiskt. Många lokala så här, ja, men, som har satsat liksom.
Är det inte lite märkligt att det alltid är, alltså i de länderna där man inte tänker sig att det finns en fancy cocktailkultur som de har bra cocktailbar. Det är samma i Danmark, otroliga cocktailbarer, ja, i Danmark. Och England är inte heller ett land som jag tänker säga jag ska åka dit och dricka cocktails. Alltså då, nej, tänker man kanske New York, eller att man ska åka liksom, ja, men så, någonstans i USA, eller kanske åka till, fan vet jag, inte Paris kanske, men ni vet, så här, lite mer fina ställen. Mm. England, ja, och Danmark tänker man inte, cocktails.
Nej, men det är så att turisterna åker ju dit och sänker pints med lager. Liksom. Det är hela reskassan på Carling. Det är vad det är. Men de inhemska, tänker jag, de som är typ 20-30, de är inte trötta på att sänka en stor jävla pint med ljuslager som smakar vatten.
Sjukt att vara trött på att sänka en pint när man är 20.
Ja, men ja, de börjar ju när de är 8.
Lite tidigt att ge upp, känner jag.
Nej, men jag vet inte. Det ska man absolut inte missa, tycker jag.
Jag tycker vi tar en resa dit med hela gänget någon gång.
Och ja, absolut.
Och bara kolla på fotboll.
Ja, exakt. Jag kan visa lite andra ställen. Jag är ganska hes. Ja. Och det har ju dels då för att jag var på Anfield, såklart, och då blir jag hes. Men jag har också varit och sjungt karaoke till 3 på natten, liksom. Det finns ju att göra, va?
Det goda livet har du levt, helt enkelt. Ja. Vi kommer att återkomma till Liverpool och Arsenal om en stund. Men vi ska börja prata om Ole Gunnar Solskjær, som till slut fått kicken efter 4-1 förlusten mot Watford i helgen. Och interimtränaren Michael Carrick lyckats vinna med 2-0 mot Villarreal i Champions League igår. Men
impressive.
Varför fick... Oh,
impressive.
Ja, väldigt impressive. Det är liksom, nu kommer han bli kvar då istället. Mm. Interimlösningen som är kvar i 5 år. Men varför fick Solskjær sparken nu? Och varför inte tidigare?
Ja, det är en otroligt bra fråga faktiskt.
Ja, jag tycker det också faktiskt.
Jag vet inte om det kanske, när vi pratade om det senast, eller kanske ni har pratat om det efter det vet inte jag, för det var ju ett tag sedan jag var med.
Men nämnde det förra veckan, och veckan innan dess.
Ja,
veckan
precis.
Innan det. Ja, precis.
Men det man tänker spontant skulle ju kunna vara på det här spåret att, ja, men de har inte haft någon annan klar. De har inte riktigt liksom vetat vad som ska hända om de inte fortsätter med Solskjær. Men den tanken faller ju direkt när de skickar ut det här pressmeddelandet att nu tackar vi Ole Gunnar Solskjær för allt, och nu blir Michael Carey caretaker medan vi väntar på att hitta en interimlösning till resten av säsongen. Och då känner man ju bara att nu, det här gick ju alldeles för långt. Och det blir ju också märkligt att det kommer direkt efter ett landslagsuppehåll istället för innan landslagsuppehållet, för att allt hade ändå gått åt helvete redan innan det. Mm. Så att jag vet inte. Det är ju svårt att inte tycka att det är konstigt att det kommer exakt när det kommer, samtidigt som man förstår att det kommer när det kommer. Mm. Men det har ju också funnits säkert 20 sådana matcher under de här 3 åren som det nästan hann bli, då man har tänkt att nu måste det komma.
Och äntligen kom det.
Ja,
som vi har längtat.
Man blir nästan lite orolig där i våras när de såg ganska bra ut helt plötsligt, och både City och Liverpool framförallt faller det fullständigt, och City svajade lite grann, så man säger, fast de kan ju fan i mig gå och vinna det här. Det vore helt sjukt om de gör det, men det finns ju en teoretisk möjlighet här. Mm. Och då har man stått där på Kicka och Ole-barrikaden i 2,5 år och bara så här, tänk om de vinner. Alltså jag hade ju hatat att United vann en titel, såklart. Men det är nästan varit värre att man har liksom stått med den där han kan fan mig inte vara kvar banderollen så jävla länge. Men nu är det ändå skönt att man hade fan rätt ändå.
Ja, det hade man verkligen.
Men från flera håll så har man ju att United har större problem än bara tränaren. Du var inne på det själv i en krönika häromdagen. Men löser det någonting att ge honom sparken då?
Alltså det visar sig väl i hur laget liksom svarar på att nu då att de får en caretaker manager och sen att de eventuellt då får en interim tränare också. Det löser ju, att han får sparken i sig tror jag inte löser någonting. Men en del av det sportsliga som sker kan ju lösas om de träffar rätt med nästa tränare istället. Så att det är ju inte heller, det här har väl liksom aldrig egentligen, hela grejen med Ole Gunnar Solskjaer har väl aldrig handlat om att han på något sätt har förstört United. Eller att han bara har gjort dåliga saker i United. Utan det är ju andra människor som förstör och bara gör dåliga saker hela tiden. Som sitter högre upp än honom. Så att det har väl aldrig egentligen varit det som har varit kritiken. Kritiken har väl varit att han inte är tillräckligt bra för att bli den tränaren som tar dem tillbaka till att vinna titlar och vara det här storlaget som liksom inte får spö av Watford och Liverpool och City på helt liksom horribla sätt. Men sen så har ju också alltså kritiken har ju som sagt, den har aldrig handlat om att Ole Gunnar Solskjaer är en urkasttränare och att han är orsaken till allting dåligt som händer i United och att United aldrig blir bra igen på riktigt.
Nej, eller hur? Det är ju inte han som är roten till det onda.
Nej, men precis.
Alltså, man måste ju egentligen borde man ju vända på frågan. Löser det någonting sig om han är kvar? Vad är det troligaste scenariot? Att de vinner en titel med honom eller med någon annan? Då kommer ju svaret 100 dagar av 100 vara med någon annan.
Ja,
precis. Så det är ju det blir så att den frågan bör man ju kanske snarare ställa sig. Eller det borde ju United-ledningen ställa sig för 2,5 år sedan liksom. Kommer vi vinna titlar med den här tränaren? Det är troligt att vi gör det med Conte eller med Zidane eller Pochettino. Mm. Eller Tuchel som fanns tillgängligt då. Liksom.
Men, och problemet har väl också varit, bara för att så här, återgå till den första frågan där också, varför det kom nu och inte innan. Det är ju det som, jag vet att vi var inne på det, det var många fler än vi, men redan när han fick det här permanenta kontraktet, att det var han som var tränare och inte att han bara var en interimlösning. Redan då sa man ju att nu kommer United-ledningen behöva stå fast vid det här tills de blir liksom tippade ut på plankan fullständigt. Att de kommer inte kunna ta ett allt för liksom lättvindigt beslut att nu måste vi byta tränare, för att de på något sätt liksom underkänner sitt eget arbete då. Och det har ju varit, det är ju den stoltheten förmodligen som har gjort att, och att de så gärna har velat att det här ska lyckas. Och säkert Ed Woodward i synnerhet har velat att det här någonstans ska lyckas. Nu fick han ju ändå liksom mer eller mindre avsluta sin tid i United med att har misslyckats med ytterligare en tränare ändå. Det var ju liksom oundvikligt, men det är väl därför som beslutet har dröjt så himla länge framför allt. Och också kanske då nu på slutet när man har tyckt att det har varit match efter match efter match som har varit liksom att det här måste ha varit sista dödsstöten. Då kanske det har handlat om att vi har inget alternativ redo att ta över. Men det som sagt, när det till slut blev oundvikligt så hade man ju inte heller någonting. Så att frågan är ju, vilket jag var inne på i den här krönikan också, hur mycket man egentligen har sett det som ett liksom ett reellt alternativ att snart kanske han får gå. Jag tror inte man har tänkt jättemycket i de banorna överhuvudtaget.
Nej, exakt. Det läste jag någonting om här nyligen, att de inte hade tänkt överhuvudtaget på det förrän Liverpool-matchen. De har inte funderat om banorna. Liksom. Och det, någonstans så behöver du ju alltid ha en plan B.
Jo, men alltså plan B måste man ha även om man inte planerar för det. Man måste bara vara redo. Liksom.
Alltså, och det som är så konstigt nu också, de vill ha interimtränare så nästa tränare ska få hela sommaren på sig och en hel säsong. Men hör, kolla på Chelsea, de kickar Lampard, plockar in Tuchel och vinner CL. Mm. Det är liksom, och Manchester United har ju en trupp för att vinna vad de vill. Mm. Det är ju en fantastisk trupp de har.
Vi var inne på flera gånger.
Ja, ja. Liksom, så det är, alltså, med rätt tränare så är det här ett lag som skulle kunna gå och hela vägen i framförallt Champions League. Premier League kanske är lite tajt om tid nu när man hamnar så långt efter, men de är ju kvar. De är ju klara för slutspel. Jag vet inte, kanske till och med klara gruppsegrare nu som Atalanta tappade poäng. Så alltså de har ju vägen är lite utstakad. Och alltså med rätt tränare som kanske inte är interim så bör det ju finnas stora möjligheter till att ja, men gå längre. Och alltså, det är så, bara så konstigt att man känner att de känner att så här, nej, men nu tar vi in Steve Bruce resten av säsongen tills vi kan få Zidane eller Pochettino liksom.
Men blir det Pochettino nu då?
Alltså det är ju en väldigt intressant fråga. Kollar man hur det låter i Frankrike och hur man skriver om den här situationen i Frankrike, vilket man ju såklart gör väldigt mycket i och med att han är PSG:s tränare, så menar man ju på att alla hans uttalanden här nu de senaste dagarna har ju handlat om att han uttrycker sig på sättet att jag är lycklig här och inte jag vill stanna här. Och att man menar på att han visar att han liksom han visar på att här och nu så är hans fokus PSG. Mm. Men han visar ingen form av liksom lojalitet att det är där fokus ska ligga sen. Så att där man,
det känns som ett jävla tell-sign här alltså.
Ja, men det känns ju som att mycket av det som man hittar i fransk press handlar om att man tror att Pochettino är förlorad till sommaren. Och jag vill bara säga det att det kan man ju verkligen också förstå, att för att i princip alla PSG-tränare de senaste 10 åren har ju pratat i efterhand om hur jävla svårt det är att vara tränare i den klubben. Dels för hur den styrs högre upp och att man inte har riktigt så kanske mycket makt som man hade velat ha. Att spelargruppen är ju sprängfylld med superstjärnor som kanske inte alltid är så enkla att hantera i en klubb där alltså kolla på andra lag som är liksom eller har varit så här, ett Real Madrid eller Barça som också har varit väldigt så här, sprängfyllt av superstars. Där har ju spelarna nästan alltid haft någon slags respekt gentemot klubben, att det inte har blivit alla gånger jättemycket sådär att de är svårhanterliga. Men det verkar ju vara ett problem i PSG och har varit ganska länge, att spelarna sätter sig själva allra högst upp, vissa utav dem. Så att av de anledningarna kan man ju förstå om Pochettino tycker att det känns jävligt spännande med United-jobbet, för att United är också det här som man alltid tjatar om, det är liksom en av världens absolut största klubbar och största varumärken, och det är klart att nu har det gått så långt i United att om en tränare det finns nog väldigt mycket för en tränare att vinna på liksom rent personligen också, att vara den som kommer in och får United på rätt köl och den som kanske vinner en titel med United och allt det här. Så att, men också för att alltså, franska ligan är ju kaos. Det vet ju vi eftersom att vi sänder den här på Sportexpressen.
Fick och vi nämnt det också? Det
försöker sända matcher som liksom ständigt blir avbrutna för att någon får en flaska i huvudet. Eller, alltså det är ju liksom så att man förstår ju också att det är en ganska stökig miljö att befinna sig i ganska ofta, den franska ligan med uppskjutna matcher och allt det här. Så att, jag tror absolut inte att det är omöjligt att det blir Pochettino, även om jag inte är helt säker på att det kommer att bli han i slutändan.
Nej, det vill inte snacka om att PSG vill vara säkra på att de får Zidane då. Att det är det som står i vägen.
Så karusellen går.
Ja, att de behöver ha en ersättare för att släppa honom. För det är inte så att de har behov av att släppa Pochettino. De behöver inte göra det, utan de vill bara ha en bra ersättare. Och är det någonting PSG behöver, då är det ju en tränare som är larger than life. Alltså någon som är större än spelarna. Och det är ju Zidane en sån.
Ja, han ser ju faktiskt kan göra ett superjobb där.
Ja, och Pochettino i all välmening, han är ju också en karismatisk person och så, men han har kanske inte den bakgrunden som Zidane har för att få den respekten som man kanske behöver i en klubb.
Mm. Ja, det är bara en av dem som har skallat Materazzi i magen. Så.
Ja, det är ju för sig. Jag kan mycket väl tänka mig att Pochettino gjorde det när han var spelare.
Men exakt, så tror jag faktiskt att det är. Just det här som jag var inne på med att det låter ju hårt att säga, men jag tror att folk förstår vad jag menar när jag säger det, att spelarna kanske inte alltid har respekt för klubben de är i. Att de inte ser klubben som större än sig själva när de är i PSG på samma sätt som... vissa spelare kanske har gjort genom tiderna i typ Barca eller Real eller den typen av, som sagt, storlag. Men att då få in en tränare som typ Zidane, det går liksom inte att argumentera. Alltså Neymar kan inte argumentera för att han på något sätt skulle vara större än, alltså större än Zidane. Och kan han liksom inte känna att klubben är större än honom, så kommer han ändå behöva känna att Zidane är större än honom.
Ja, precis. Och det är bara att kolla på de tränare som har varit i PSG. De har alla haft det svårt. De har inte haft den typen
Nej, men
av...
exakt.
Alltså, det är ju... Det är liksom, det är som Tuchel liksom. Han hade också problem i PSG med det. Alltså han fick ju inte spelarna att prestera för honom på den nivån som kanske det krävts. Men så går han till Chelsea där man har en stor stomme av egenproducerade spelare där alla har väldigt stor respekt för Chelsea. Alltså alla stjärnorna i Chelsea, de bästa spelarna, de är ju på ett eller annat vis fostrade där i princip. Eller liksom, det är ju det är väldigt få som är ditköpta världsklassspelare. Nu är det ju Lukaku, men han är ju också fostrad där på ett eller annat sätt. Och så här, Timo Werner, ja men visst, men han är ju ingen Neymar liksom. Så då funkar det ju bättre med den typen av tränare. Så Pochettino skulle kunna göra ett jättebra jobb i United som klubb, för den klubben är ju större än vad Ronaldo är. Alex Ferguson kommer alltid finnas i kulisserna och vara större än vad Cristiano Ronaldo är. Och det har man nog mycket att vinna på liksom, i United. Så man får lite lugnare tillvaro. Men sen är det ju, ja, det man ska inte heller glömma att det är inte bara tränaren som är det onda.
Nej, precis.
Det är ju en hel, ja, det är inte, alltså, Darren Fletcher är liksom technical director, sen en form av sportchefsaktig roll liksom. Men jämför man med andra klubbar där det sitter liksom, ja, men ekonomer och alltså, ja, men fysiker liksom som och bestämmer sportsliga inriktningen, så är det på en annan nivå än att ha en gammal spelare liksom som sitter där. De har sagt jätteduktiga på mycket, men att liksom det här helt strategiska, taktiska, det kanske är Darren Fletchers superstora, han kanske kan superbra på den biten, det vet jag inte, men jag har svårt att tro att han är liksom, det är inte den företagspersonen, och det har ju varit det mycket i de andra klubbarna som lyckas bra liksom. Manchester City har ju en, de har ju samarbete, så det är ju, de har stora samarbeten med gigantiska börsnoterade företag i USA och Förenade Arabemiraten som, ja men, pumpar in pengar. Hur omsätter vi det? De är ju väldigt smarta människor. Alltså, som kan ekonomi och liksom strategi. Och de bitarna, när de liksom flätas samman med en fotboll som också är bra, då blir det ofta väldigt, ja men, svårt att slå sådana lag. Ja, men, som Liverpool som inte har kunnat... ha de resurserna som United har till exempel, men ha via data och strategiarbeten kunnat, ja men, ja, gå och vinna Champions League, vinna Premier League. Så det är ju, ja, det är ju någonting i ruttet i Uniteds ledning, och det är där egentligen man skulle börja innan man tar in Pochettino, men det här är ju bättre steg än att sitta med Solskär liksom.
Blir lite mer tränarspecial idag. Antonio Conte tog sin första vinst med Spurs. Leeds hade 1-0 i halvtid, men sen kom Spurs ut och hängde 2 i andra halvlek och vann med 2-1. Bra pep-talk i halvtid där av Conte, kan tänka. Eller? Vad hände liksom?
Ja, nej, men han har alltid varit en ganska bra matchtränare.
Ja.
Alltså, han vet hur man vinner matcher.
Det vet han verkligen, och han vet ju hur man också får... eld i baken på sina spelare. Han vet ju hur man motiverar igång sina spelare, antingen från en sidlinje eller i ett omklädningsrum i en halvtid. Och det kändes väl som exakt det som Tottenham behövde i det läget också. Och det känns som att det var väldigt mycket... det var väl egentligen inte att man kommer ut i andra och gör någonting taktiskt annat, utan det var ju mest bara en inställningsfråga. Kändes det som. Och där och då var det precis det som behövdes. Vilket ju är liksom, ja, hatten av till Conte. Precis som det nästan alltid är när Conte är tränare.
Men är han rätt val för Spurs? Det känns ju som att med det här i fokus.
Ja, så det är klart att han är det. Det är en fantastisk fotbollstränare. Alltså, han kommer göra bra ifrån sig vilken klubb han än är. Och det är väldigt tydligt att han säger, bara, men okej, nu ligger vi under, vi har gjort en riktigt usel första halvlek, ingenting händer, det är väldigt tajt, stängd match. och sen går ut i andra halvlek, gör två mål, sen stänger ner matchen totalt igen. Mm. Ingenting händer liksom efter 2-1 målet. Och det är ju en jävla alltså det är en jävla ynnest att ha en sån tränare som kan stänga en match. Mm. Och det kommer ju Spurs leva länge på. Och bara om få igång Harry Kane igen, så om han nu stannar, det får vi väl se. Men.
Ja, precis.
Det är ju inte, det är ju absolut inte omöjligt att han försvinner i januari.
Nej. Och i Birmingham på Villa Park så tog det till 84 minuten innan Aston Villa kunde göra sitt första av två mål på Brighton för att ge Steve Gerrard en perfekt start som Premier League-tränare. Det är Villas första vinst i ligan sedan de slog United med 1-0 i september, så det är rätt länge sedan. För Villas del väntar nu först småknep i bortamatch mot Crystal Palace i helgen, och nästa vecka kommer Gerrards första riktiga elddop. Ta dem mot Manchester City hemma. Spontana känslor om Gerrards första vecka på jobbet här nu.
Alltså nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag inte såg den matchen, så att jag kan inte uttrycka mig om den. Och det är väl som det nästan alltid blir, att det känns ju väldigt så här tidigt att börja utvärdera vad som är vad och vad som är bra och vad som är dåligt. Det är då man blir United och helt plötsligt bara börjar ta en massa konstiga beslut om att anställa Ole Gunnar Solskjær på heltid. Om man börjar utvärdera och tycka att saker är toppen, ja, alldeles för tidigt.
Han fick 10-årskontrakt direkt efter den här matchen.
Ja, exakt. Nej, men så jag, eftersom att jag inte har sett matchen så kan jag inte säga så mycket om den. Mer än att det är väl klart att det måste ha varit skönt, samtidigt som man ju vet att det är ju inget... eller så här, vet, men det är väl inte så troligt att de helt plötsligt ska gå och bara vinna 4 matcher på raken nu och vara skitbra helt plötsligt.
Nej, nej verkligen. Alltså, det är, nu är det ju, nu blir det svårt. Första matchen, det är alltid någon form av injektion när ny tränare. Sen är det ju jättebra att stänga ner Brighton som man gör. Det är ju ett,
imponerande. Alltså,
ja, ja liksom. Absolut. Mm. Sen är det ju, ja, det är en väldigt, väldigt fin individuell prestation av Ollie Watkins som gör målet. Det är inte... Sånt kan man inte förlita sig av varje match såklart. Det är ju en kontring och sen en fast situation liksom som leder till målet. Ja, jag vet inte. Det är, jag tycker inte det säger så mycket än. Man behöver ju se lite mer tendenser och så. Alltså, det var inte så att Aston Villa spelade ut Brighton i 90 minuter, utan det var lite slumpmässigt vilka som vinner egentligen. Det är ju ofta sån här, ja, men en individuell prestation från en jättebra spelare som blir tungan på vågen. Jag vet inte. Än så länge tycker jag inte man kan säga så mycket mer än att det var imponerande att vinna mot Brighton.
Men du är glad så länge Gerrard inte vinner mot Liverpool?
Ja, han får inte heller vinna ligan, men inte måste vilja i alla fall. Men absolut.
Det behöver du nog kanske inte oroa dig för.
De får gärna komma tvåa efter Liverpool.
Eller så var det där kanske en jinx från mig. Just när jag sa det där så kom jag på när vi satt på Sveriges match bortom mot Spanien här för ett par veckor sedan. Jag säger till Sara Bratell, vår kollega som var med, att ja, men när Morata hade haft några så här, ja, men haft bollen lite efter han kommit in där och så här, så bara så var det någonting, han sköt någon boll utanför eller vad fan det var, kommer inte ihåg, och sen så Sara var så och så sa jag det, att det finns ingenting i hela världen som ger mig mindre puls än när Morata har boll i liksom offensivt straffområde. Och hon bara okej, okay, då så. Och så tog det typ 2 minuter och så gjorde han mål. Och så jag bara... Så att vem vet, nu kanske det är Aston Villa som vinner Premier League i år. Ingen har någon aning än.
Hellre det än United, eller City, eller Chelsea, eller Spurs, eller Arsenal. Eller många andra, Everton till exempel.
Matchgenomgång.
Oj.
Match genomgång.
Det finns ett uppenbart tema fokuserat på den här veckan, att tre lag, Liverpool, Manchester City och Chelsea, fullkomligt, som Petter sa i chatten inför, han är inte med, men han sa så här, fullkomligt demonterade sitt motstånd. Vi kan börja då med att Liverpool slog Arsenal med 4-0. Hur var det att uppleva det på plats?
Det var jättebra. Matchen började ju sjukt trevande. Det var liksom jättetråkiga första 20 minuter. Sen började Arteta och Klopp bråka.
Just det.
Det var så jävla sömnig stämning på arenan också. Men sen efter bråket då blev det också så jävla upptrissat på läktarna. Så det blev faktiskt jättebra stämning.
Vad var det nu som startade det där bråket igen?
Det var ju att Mané gick upp i nickduell och så blev de arga. Jag tyckte han skulle ha gult kort, och då blev Klopp arg för att Klopp tycker att alla ger sig på Mané hela tiden, så tycker det är så orättvist att alla bara riktade in sig på honom, och så blev det världens bråk mellan dem, och de stod och var nästan vev. Men då blev det väldigt eldad stämning på arenan, och då vaknade Liverpool ordentligt. Sen är det ju
så bara boom, 4-0.
Ja, nej, men det var ju en otrolig klassskillnad alltså.
Ja, det var det faktiskt.
Alltså, även om den första 20 när Arsenal såg lite bättre ut. De kom ju knappt över på egen på offensiv planhalva. De skulle spela ut från back hela tiden och det går ju liksom inte. När de möter de pressmonsterna som är där framme som bara springer och springer och springer och så lyfter de upp bollen och så är man tippar där och nickar ner den till Alexander Arnold så vänder det igen och så. Sen var det ju bara alltså när Liverpool gör 1-0 i slutet så vet man ja men är det blir 2-0 nu direkt i andra. Ja, då blir det åka av. Mm. Och så blev det ju. Och så Arsenal kommer får komma fram lite grann och då är det bara kontra. Mm. Alltså, så fort de börjar lyfta lite grann och så har vi ju ja, men två av de snabbaste spelarna i ligan som också är ganska bra på fotboll. Och så ja, ska Arsenal fortsätta att försöka spela ut från, back, ja, från målvakt. Alltså det är ju ja, men det är ju passningen som de råkar göra till Jota. Det är kanske 2-0 mål förresten. När Nuno Tavares ja, men få bollen i eget straffområde och vet liksom inte vad han ska göra med den för att han omringade av fyra Liverpool-spelare i eget straffområde. Man bara passar fram den till Jota som kommer fri och kan lägga in den. Ja. Det är så fruktansvärt dåligt av Arsenal. Alltså.
Ja, det var
målet. Så det är väldigt tydligt att Liverpool hade ju läst vad Arsenal skulle göra, vad gjorde, hur deras uppspel funkade. Mm. Och ja, det var en ordentlig överkörning.
Men vi har ju pratat upp Arsenal lite grann senaste gången. Vi har pratat om att de har varit på gång och liksom, det har sett bra ut. Ja, vad är det som gör att de så totalt försvinner i den här matchen?
Liksom? Men de har ju en resa kvar att göra. Liksom. Det är ju, de är ju, resultatmässigt har de ju varit bra. Mm. De hade väl 8 raka utan förlust. Och så, men spelmässigt har det kanske inte varit helt övertygande. Att de, så det märks ju att det är en ganska stor skillnad på Arsenal och Liverpool. Liksom.
Ja, men och det där tycker jag också. Jag tycker den, just den grejen var ju också så tydlig när Milan och Liverpool möttes. Det var väl första Champions League-matchen den här hösten väl. Ja. Det var också en sån, när det bara gick upp för en att nu när Milan har börjat bli bra igen, och Milan har ju varit bra nu i ja, men snart 2 år ändå, att man liksom har kunnat haft någon slags liksom, framtidstro och sådär igen och att man är rätt duktiga, man hade gjort liksom, bra matcher i Serie A och allting, men så när man mötte Liverpool så märkte man att så här, just det är så här de bästa lagen i världen spelar, det är så här svåra de bästa lagen i världen är att möta, och då ser ju Milan, sen vart det en jävla svängig match, men jag tänker på inledningen av matchen där var det väl som Liverpool bara körde över fullständigt, och då så blir det ju så tydligt att det finns bra lag och sen kan det finnas jättebra lag, men så finns det också världens bästa lag och Liverpool är ju ett av världens bästa lag. Det är så jävla svårt att spela mot dem, så att det är ju inte på något vis, även om siffrorna blir lite pinsamma liksom, så är det ju inte egentligen, om man liksom breddar bilden av det hela, så är det ju inte helt fruktansvärt för Arsenal det här, för att man ska komma ihåg, som Pontus är inne på, det är liksom, det är ett lag som har en bit kvar innan de kan vara på den nivån, om de ens liksom kommer upp på den nivån, för att det är ju inte det är ju inte alla lag som, bara för att man, som sagt, det finns bra lag, det finns jättebra lag, och sen så finns typ så Liverpool, City, Barca 2009-10 där, alltså det är ju inte alla lag som hamnar där bara för att man blir väldigt bra och är med och slåss om titlar. Däremot så är det ju det uppenbarligen som krävs, att vara så bra i Premier League just nu. Mm. Men det är ju inte på något sätt egentligen att, även om som sagt siffrorna blir ju inte skitkul att kolla på i efterhand. Men man behöver ju inte som Arsenal-supporter tycka att det här var helt fruktansvärt. För att det är så jävla svårt att spela mot Liverpool.
Ja, men de har ju ett eget spel i alla fall. Vilket som har varit kritiken mot United hela tiden. Att men här är ett lag som faktiskt har ett eget spel. Det finns en tro. Sen är det ju mycket kvaliteten på spelarna. Alltså det är ju tydligt att deras offensiva trio liksom, som de hade där, kvartett, det är ju inte på samma nivå. Så det blir ju en ganska tydlig skillnad. Mm. Och, all cred till Thomas Partey och Lokonga liksom, som är jättebra, men Thiago och Fabinho är på en annan nivå. Så är det, att det blir väldigt svårt för dem att komma igenom överhuvudtaget. Men det är någonstans ska de ändå ta med sig att de har ju ändå ett eget spel. De försöker ju med någonting, de försöker ju bygga någonting. Mm. Och det är ju en bra början. Och det är samma med Milan också. De har ju ett eget spel och försöker precis någonting. Och där
säger jag, inte låter.
Ja, men då kan man, då kan man ju liksom ta sådana här förluster, men man vet ändå att ja, men vi kan nå den nivån, för att vi har också ett eget spel, men det, bara vårt spel sitter, så kan det bli bra. Men då kanske det krävs att man också får fram lite bättre spelare, om man har bättre spelare på vissa positioner och sådär. Men Ja, det krävs ju också tid. Alltså, Klopp har varit i Liverpool i 5 år. Mm. Det första 2 åren var ju inte dans på rosor liksom.
Nej, det kan man se i mina gamla krönikor som jag reflekterat över någon gång när Liverpool har varit så här jävla bra. Liksom. Att, jag vet att du och jag, Pontus, diskuterade inför att jag skulle skriva någon krönika. Och du var verkligen så här, vad fan håller de... Vad gör Klopp? Vad är hans plan med det här? Vart ska de någonstans? Jag har skrivit ett par sådana krönikor innan Liverpool blev bra. Så att, det är absolut så det är. Att det är ju... Man får ju ge saker och ting tid, men så fort som Pontus hinner på, så fort man hittar någonting som ändå verkar funka, som man också känner att man tar sig någonstans med, då är det ju bara att liksom kämpa på. Jävligt tråkigt liksom för alla andra lag att Chelsea, Liverpool och City finns och är så jävla bra som de är. Men det blir ju någonstans bara att så här, man kan ju inte, kommer låta som så här, Jan Andersson, liksom, kan inte påverka det vi inte kan påverka. Men det, liksom, Arsenal kan inte göra någonting åt att Liverpool är så jävla bra. Det enda de kan göra någonting åt är att försöka komma dit själva också. Och ja, det är väl någonstans ditåt man får sträva.
Ja, och de 3 bästa lagen i ligan just nu, de kommer ju också bli sämre. Alltså, ja, det går ju i cykler. Ja, och, då gäller det att man är där med en tydlig plan för hur ska vi då vara det bästa laget. Mm. Så, alltså, all cred till Arsenal egentligen. Alltså, men att det, i den här matchen är det så tydligt att det är olika nivåer på de bästa lagen och de är snäppet under liksom i ligan.
Nästa superlag, Manchester City, slog Everton då 3-0 på hemmaplan. Raheem Sterling gjorde mål. Inte så ofta han har gjort det här kalenderåret. Såg ni matchen?
Det gjorde jag inte. Nej. Jag satt i 13 grader sol och drack öl.
Ja, du hade det bra där. Ja.
Då du drack inte cocktails?
Nej, inte på dagen.
Okej. Okay. Öl på dagen och cocktail på kvällen. Okej, okay. Cocktail hour.
Ja.
Nej, men så här, City återigen komfortabelt tålar till. Liksom ett väldigt bra lag. Släpper inte in någonting mål bakåt. Och sen Leicester Chelsea, vi kan helt enkelt slå ihop de här matcherna och sen så prata om dem i sin helhet. Är att Leicester förlorade mot Chelsea med 0-3. Jag brukar läsa The Guardians matchgenomgångar och känns som att ordet komfortabelt, alltså så här, komfortabel vinst eller komfortabelt spel, det är det som alltid används som Chelsea. Alltså det är liksom, it's a comfortable win den här gången också. Och det är så något väldigt stabilt och tryggt för Chelsea. De har släppt in 4 mål på 12 matcher, gjort 30, leder ligan 3 poäng för City. Hur långt kommer det räcka i år då med Chelsea?
Alltså jag börjar ju ångra att jag inte skrev Chelsea högst upp när vi skulle tippa tabellen till våran Premier League-guide. Jag var väldigt, väldigt nära och sen kände jag så här, fast det är ändå City som är liksom det mest pålitliga av de här 3 som man ändå någonstans kände att man hade att välja på. Liverpool tyckte jag inte kändes jättepålitliga efter förra säsongen. Jag kände att jag inte riktigt vågade ens fundera på att sätta dem etta. Men så att jag tror att det här Chelsea, precis som du säger, komfortabelt. Det känns som att över det här Chelsea så finns ju någonting som är kanske inte lika så här spektakulärt som det har varit i långa perioder med City och Liverpool. Men någonting som bara känns så jävla tryggt. Att man bara liksom, man sätter sig där, man kollar på sin Chelsea-match, man känner att det här kommer de vinna. Mm. Alltså att det liksom är inte, och det är inte, jag menar, många kollar ju kanske på ja, men Peps City för att man också vill se en viss typ av fotboll och man vill se en viss typ av liksom sköna grejer och sånt. Det är ju inte där man är ute efter, även om det också förekommer såklart i Chelsea, det är inte det jag menar, men det är inte där man är ute efter, utan det känns som att där sätter man sig för att se ett lag vinna en fotbollsmatch, och det laget är Chelsea när det är de som spelar.
Det är som investerar i en sån här lågintensiv fond som man blir rik på sikt.
Ja, men verkligen, det här är ju bara en maskin. Ja. Alltså det är ju bara, de bara tuggar på, släpper till 0 målchanser. Och så vinner de till slut. Mm. Sen, ja, jag har ju Chelsea som etta inför säsongen.
Och, Chelsea som etta.
så jag står nog fast i det.
Ja, det gör det.
Ja, men sen så tycker jag ändå att det är tydligt att när de har mött City och Liverpool så märker man att deras högsta nivå är ju inte lika hög som de klubbarnas högsta nivå. Men å andra sidan så kan de ju spöa Juventus med 4-0 liksom.
Men då ska vi också minnas att Juventus är pissdåliga i år.
Ja, det ska man komma ihåg.
Alltså, men med det sagt, jag vill inte ta någonting från Chelsea att de vann, det är såklart superimponerande alldeles oavsett, men Juventus är jättedåliga i år.
Ja, nej, men så någonstans så säger jag, men det är ju tryggheten, stabiliteten som gör här Chelsea till ett monster. Det är ju lite så här Sir Ferguson varning på det här Chelsea, att man tuggar bara på, och behövs det göras mål, ja, men då görs det mål. Och de är livsfarliga hela tiden egentligen. Mm.
Och det måste vara så skönt som spelare, tänker jag, alltså som spelargrupp, att också kunna känna den tryggheten. Att så här, man pratar ju om Chelsea ofta som en klubb som det inte finns supermycket trygghet i, utan saker och ting kommer och går väldigt fort. Man jobbar inte med samma tränare i 5-6 år i onödan, så att säga. Men det måste ju vara så otroligt skönt som spelare i det här läget att känna att, ja, men att allting bara sitter och att allting bara flyter. Det måste ju vara den absolut bästa liksom känslan man kan hamna i som spelargrupp i ett fotbollslag.
Ja, nej, men alltså, Leicester hade ju noll skott i första halvlek.
Tre på hemmaplan.
Ja, sen hade de tre långskott i början på andra, och sen en ganska bra läge för Vardy, men det är liksom det enda de har. Och då är det så här, Chelsea, de dunkar ju bara på. Alltså det är ju en, de bara maler. Alla liksom avslut de tar är typ i straffområdet eller nära straffområdet. Det är liksom de maler på, och så till slut så gör de mål. Det är jätteimponerande. Sen är det, ja, men som sagt, jag tycker att Manchester City har ju den klart högsta höjden. Det är ett lag som, när de spelar som bäst, då finns det inget lag som kan slå dem. Jag tycker att Liverpool är nästan där, men skulle Liverpool och City möta varandra på sin högsta nivå, då tror jag att City vinner. Jag tycker att Chelsea är inte på den nivån, men däremot så har de ju en grund som är klart stabilare än både City och Liverpool.
Och det var ungefär så här man förväntade sig att det skulle se ut också, för att Tuchel kom in, att så här, han sätter jättehöga krav på träningarna och på alla förberedelser.
Han förbjudit sås?
Det var det jag skulle komma till. Jag undrar bara om han tillåter sås.
Ja, det är en bra fråga. Han känns ju verkligen icke-sås-kompatibel.
Ja, han känns som en inte-sås-kille.
Har vi berättat om sås-gate?
Nej.
Eller var det bara om vi förutsätter att folk har koll på det?
Ja, men du kan dra det lite grann.
Ja, nej, men det är ju, alltså, det var ju när Conte kom in och han förbjöd sås nu i Spurs. Det blev det en jättegrej. Att,
och sås i det här fallet, vad var det då?
Men det var typ ketchup, majonnäs, senap. Liksom. Så här, man får inte ha sås till maten. Utan man ska vara dedikerad, man ska tänka på sin hälsa, kost. Och det är, så här, han bannar sås liksom. Och sen kom ju Rod in i Aston Villa och fick frågan om det. Han sa, nej, men jag bannar också sås här. och då läste jag en krönika i The Guardian av Jonathan Liu som hade så här, det fanns liksom i, i Newcastle United hade de haft så här, varannan tränare tillåter sås. Så David Moyes kom in efter Ferguson och förbjöd sås. Sen kom Louis van Gaal in och sa, men sås till folket. Och sen så har du liksom varannan tränare som säger, du får sås, du får inte sås.
Alltså, jag vet inte om jag hade kunnat hantera som vuxen människa att en annan person kommer till mig och säger, du får inte äta sås. Alltså jag skulle
säga upp mig direkt.
Men alltså jag kan tänka mig så här, gå med på mycket så här, träna stenhårt 6 dagar i veckan, sov exakt de här tiderna, du får inte liksom dricka någon alkohol, du får inte gå ut efter den här tiden på kvällen och du får inte göra det här och det här och det här. Men hade någon tagit ifrån mig min sås, alltså då hade jag fan blivit rabiat alltså.
Rör
och det är inte det att jag nödvändigtvis äter jättemycket sås. Alltså det är inte det här att så här, åh, vad jag älskar sås liksom. Men bara om någon sa att jag inte fick, om jag var tvungen att äta torrmat varje dag, fy fan vad arg jag hade blivit. Om jag inte fick välja själv.
Det finns en kul story från som Harvey Elliott berättade, alltså när han kom fram i, var med i A-laget i Liverpool, och han satte sig i kafeterian och han tog in, han käkade mat liksom, han tog en portion mat med sås, och så hade han någon form av så här bar efteråt som han skulle äta till, som efterrätt. Och så kommer Salah fram och så här.
Också så här sorgligt att han bar till efterrätt. Ja. Fy fan, ja, vad tråkigt.
Så här, ja. So, what are you doing? Så här, I'm eating. Och så bara, nej, men vill du bli bäst i världen? Så sa, tog han bort den baren och så ställde han fram ett äpple och så sa han, eat salmon. Så lax och äpple, det är det du ska äta. Så Harvey sa att han blev väldigt liksom, han blev inspirerad av Salahs dedikation att inte äta liksom fläsk med gravy, utan att det skulle vara torr lax och ett äpple liksom till lunch.
Alltså man kör, eller så här, man fattar ju att så här, ska man vara elitidrottare och ska liksom kroppen hålla och så vidare, så är det klart att man måste tänka på vad man gör och vad man stoppar i sig och allt sånt. Det är väl inget konstigt med det.
Det är enda anledningen att vi inte spelar i de bästa lagen.
För att vi har sås i vår kafeteria.
Nej, men alltså det är bara så jävla intressant ämne, just för att så här, dels att det är så jävla individuellt så här, hur mycket kolhydrater och protein och allting som man behöver, om man nu tänker sig att man så här, ska bygga muskler eller vad det nu än är. Men också att så här, det känns som att det finns så jävla mycket skum så kallad forskning på det här också att så här,
jag gillar situationstecken där, ja. Forskning.
Ja, men alltså just att ja, men det är så här, någon kommer fram till att det absolut bästa är att vara vegan och sen blir alla veganer skit snabbt och sen så kommer någon fram till att så här, ja, men det bästa är att bara äta lax och äpple. Då äter alla bara lax och äpple. Alltså att det är så här, det är en sån jävla skum grej i den här, så här elitidrottsvärlden, allt det här med mat. Jag vet inte vart jag vill komma med det här. Jag bara tycker att det är så jävla spännande på något vis.
Ja, det var väl Kolle Touré som inte käkade och drack någonting under Ramadan, var inte det?
Ja, men det är väl ingen som gör.
Ja, nej, men alltså, och ändå liksom levererade, spelade Premier League matcher under den tiden.
Ja, alltså det är alltid, allting är liksom individuellt vad man gör det till. Alltså det är klart att så här, men om Salah och Ronaldo typ tror att det bästa som finns är att bara käka äpplen liksom, det är deras kost, då kommer de ju säkert att tro att de är bättre på det. Men alltså, fan, det är ju bara en, det är så här, dedikerad till det du gör. Jag vet inte, jag tänker käka majonnäs och ni ska få se när jag står där. Då jävlar, ska jag förespråka sås.
Men alltså, vi pratade om Chelsea, City och Liverpool som så himla himla bra. Vad är det som gör att så här, Arsenal eller Spurs eller United, att de inte når upp till den nivån just nu? Vad är det de saknar som de behöver ha för att klara sig?
Ja, herregud, United saknar väl till att börja med en tränare.
Alltså, det är, som vi var inne på. Det är en bra början, det är det faktiskt.
Nej, men som vi var inne på i början där, så dels, de har ju en otrolig spelartrupp som rätt tränare förmodligen kan vinna ganska mycket med. Om de träffar rätt på den biten. Men sen är det ju också så här, det är också svårt att jämföra, för det är tre klubbar i Liverpool, City och Chelsea som också styrs rätt olika ändå, som är, de har ganska olika karaktär på hur de har tagit sig hit. Så att det är svårt att säga att exakt så här borde United göra, eller exakt så borde Arsenal göra, för att det där, precis som mat, är uppenbarligen väldigt individuellt från klubb till klubb. Men de behöver väl hitta någon slags, om man kollar liksom United isolerat, så behöver väl de, för att United är ju historiskt liksom en vinnarklubb, så att det är klart att det ligger nog inte så långt bort för United att hamna där igen om man hittar rätt tränare och om man också liksom börjar ta lite mer rätta beslut, och där är ju en tränarrekrytering är ju det första steget i det.
Ja, men det är väl bara att hålla med. Alltså, men det är bara att kolla på. Nu är det ju jävla skillnad på Chelsea United, men att en rätt tränare kan ju göra väldigt, väldigt mycket. Sen så här, på sikt så klart att United kommer verkligen behöva, men jag tror att de behöver ha en större engagemang från ledning och ägare. Liksom. Det är så mycket sånt att, så här, att man inte bara nöjer sig med att vara där de är, utan att man behöver ha större krav på klubben. Liksom. Men ja, nej, för Manchester United så är det ju en tuff väg uppåt, eftersom jag tror på lång sikt så är det svårt att göra det med den föreningen som de har nu. Den klubben är som svår att på sikt. Sen är det klart att får de in en supertränare, får de in Zidane, så är det ingen som skulle tveka på att de har möjlighet att vinna Champions League. Men på sikt, hur bygger man det här på sikt? Då kommer de behöva större investering från, inte bara i pengar utan även i, ja, men alltså att hela klubben genomsyras av en idé. Och det verkar inte som att den gör. Om man kollar på City, de har ju byggt hela sin trupp och hela sin klubb efter Pep Guardiola.
Ja,
så det är bara frågan, vad händer när han slutar? Men där känns det som att de har en ordentlig idé. Chelsea har ju också en väldigt tydlig idé, en väldigt fungerande idé som de har jobbat med i 15 år. Alltså det är ju samma modell hela tiden. Ja, och Liverpool har också uppenbarligen en tydlig idé, en tydlig strategi, en tydlig röd linje genom klubben. Liksom.
Och det känns ju som att kanske Tottenham var ju, alltså det som Pochettino gjorde i Tottenham gjorde ju att de började liksom utmana, att de började gå mot liksom framgångar eller vad man ska kalla det. Samtidigt som när han då sen lämnade och det har varit liksom lite kaosigt där, därefter, så är det ju där är det svårt att säga exakt vad så här, ja, men vad ska de hitta en ny Pochettino, eller vad är det de behöver göra i, om man kollar liksom i det långa loppet, för att det är klart att Conte kan säkert göra jättebra saker med Tottenham på kort sikt, men Conte, vilket vi har varit inne på för några veckor sedan också, är ju sällan ett långsiktigt alternativ i någon klubb. Och det är väl samma för Arsenal. Alltså både Arsenal och United har väl varit lite sådär att de har liksom famlat efter att hitta tillbaka till sin identitet efter att liksom gubbarna som var där i 1000 år försvann. Så att det är väl någonstans där som Pontus är inne på. Det är bara hitta en idé och jobba efter. Vad är det man vill? Och i United kanske det är dags att släppa lite grann det här att vi ska hitta nästa Sir Alex, för det kommer man inte göra. Nej. På samma sätt som att man i Arsenal...
Det var nästan lite sorgligt att se dem försöka leta efter nästa Sir Alex.
Ja, och så här, Arsenal kommer aldrig hitta nästa Wenger heller. Nej. Utan att man liksom försöka, inte på något sätt att man ska så här släppa allt man har varit, för att det är klart att så här klubbidentitet och är ju viktigt, och det är jätteviktigt för supportrar inte minst också, och för liksom, ja men för en klubb så är identitet viktigt, så jag menar inte att man ska byta identitet helt, men att man kanske får liksom försöka hitta sig själv på nytt i sin identitet. Vad är det liksom, vad ska vara vi nu då framöver? Och det kanske inte, då kanske det inte handlar om att man ska kolla bakåt så otroligt mycket, utan att istället försöka se framåt.
Och framåt ska vi blicka nu då. Det jag menar med att blicka framåt är att kolla vad som händer helgen. Carrick får det ju roligt, han ska spela borta mot Chelsea. På söndag klockan 17:30. Det är ju en match att titta på. Men annars i helgen, vad ser ni fram emot?
Ja, det är den matchen faktiskt.
Exakt. Ja. Nu har inte jag framför mig några andra matcher, så det skulle jag behöva ta upp i så fall. För så långt sträcker sig inte min hjärna att jag har koll på vad som händer i helgen.
Liverpool möter ju Southampton, va?
Ja, det är stort. Kul.
Nej, men annat, alltså Manchester City West Ham är ju intressant. Det är ju toppmöte faktiskt.
Ja, och där är ju så, West Ham är ju väldigt, fick ju Liverpool erfara, men West Ham är ju väldigt bra på att kontra liksom. Mm. Och det är ju också Manchester Citys svaghet. Men å andra sidan så, ja, spela City som de kan, ja då är det ju inget snack om saken, men det är klart att det här är inte en walk in the park för City på något sätt.
Nej, absolut.
Sen är det på hemmaplan, vilket ju underlättar så. Men helgens stora höjdpunkt är ju såklart Chelsea United. Ja. Det är ju det ska bli otroligt spännande att se. Men å andra sidan så vet vi att Chelsea kommer vinna en match i alla fall.
Men sen tycker jag ändå att det blir ju, eftersom att vi har pratat om Arsenal som att de liksom, Arsenal har varit i bra form och allt det här. Nu ska de möta Newcastle, som ändå såg lite kul ut under Eddie Howe här i helgen, även om det blev 3-3 och det kanske inte är ett dunder betyg att både göra och släppa in tre mål.
Men det är kul att titta på.
Ja, men alltså det känns ändå som att det skulle kunna finnas någonting där. Jag är väldigt spänd på att se vad han kan göra med Newcastle, som jag tycker också har liksom en spännande trupp. Det finns ju många spelare där som känns som att man inte har fått ut så mycket av som man hade kunnat få till exempel och sådär. Så att, nej, men vad som händer i den matchen blir spännande att se, för att det är klart att Arsenal vill ju tillbaka till att vinna så snart som möjligt, och Newcastle sitter ju i skiten.
Ja, så att, gud vad kul om de åker ut alltså. Alltså inte för de som håller på Newcastle, men alltså bara det är så kul om den här satsningen bara går.
Ja, det hade varit det. Alltså. Men det är så jävla jobbigt med Newcastle nu, för att å ena sidan så gillar man, och med man menar jag vet inte hur ni känner, Eddie Howe väldigt mycket. Och jag är så här, det är kul om det går bra för honom.
Alltså jag älskade honom tills jag upptäckte hans, så någon bild på när han satt i Bournemouths tränarrum, och han hade massa positiva styrkeovärde ord på väggen.
Ja, det är
och det är så här, lucky, happy, strong, ja, positive. Man bara, vad händer här?
Jag kanske då byter sida och börjar hata honom lika mycket som man hatar Newcastles nya ägarskap då. Vi får se. Jag ska fundera fram till
jag hittat bilden här, tror jag. Ska se här om vi kan avsluta på en high.
Ja, vi går ut på den här bilden.
12 lessons in leadership.
Men vad fan är det?
Good values attract good people.
Det känns som att vi har läst upp det här förut.
Love is the most powerful four-letter word.
Oh.
Call yourself a teacher.
Vad?
Emotion is your enemy.
Va?
It takes 10 hands to make a basket. Little things make big things happen. Sen är de andra sex borta. Det sitter en lista med 12 lessons in leadership, och han har 6 stycken med som sitter ovanför honom. Ja, det här är ju en otrolig bild, men det är fantastiskt kul. Och efter det har jag ju känt att det här är kanske inte, jag tänkte ju alltid att det här är fan en ny stortränare. Han är ju under med Bournemouth. Sen såg jag det och tänkte att det här är ju en jävla dår.
Men vi ska applicera alla de här 12. Vi letar upp alla 12, så behöver vi applicera dem på den här podden.
Ja, men det finns.
Jag vill ändå bara få det sagt också, att man kan både vara en stor tränare och en dåre. Det är bara att kolla på Jürgen Klopp till exempel.
Om jag hittar en sån här i hans kontor, då kommer jag säga upp mitt supportskap med Liverpool.
Jag ska åka dit och hänga upp det här på hans kontor.
Och kom ihåg, om ni åker till Liverpool, så testa cocktailen
Berry and Rye, bästa baren.
Ja,
kul.
Härligt. Någon som har något annat?
Nej,
bra.
See ya.
Hey.
On the flip side.
du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.